Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har ronden här, avsnitt 104, med mig Christian Unge, och på andra sidan har vi
Kattis Ahlström.
Det var lite fördröjning där. Var det för att det är långt till Skåne eller?
Ja, det är ju som på tv, du vet, när man liksom gör nära överlämning till korrespondenter. Att ja. Det är lite fördröjning för det är så långt bort. Men jag tycker det ekar här tråkigt i den här ändå väldigt lilla stugan. Men du har bra ljud där.
Ja, perfekt ljud där nere i min källare. Det är så mycket prylar i min sons rum här med... Jag kan beskriva vad jag ser. Två stora soffor, en gamingdator, en elorgel, några trummor, en tv, mattor och så kläder på golvet. Så att det liksom suger upp allt eko.
Bra. Jag har en kamin, en ouppackad resväska, en stor soffa och några lite påskpynt som står kvar. För det får vi stå en vecka till, tänker jag.
Har det varit påsk? Ja.
Det har inte du med. Jag skulle ju säga faktiskt att du låter ju så rask och pigg trots att du jobbat så sjukt mycket, Christian.
Ja, men nu har jag faktiskt haft en ledigt dygn har jag haft.
Men berätta nu.
Nej, nu vill jag berätta. Jag vill höra mer om Skåne. Är det fint väder i Skåne? Berätta lite mer om din situation där du är där, du jobbar. Har de corona i Skåne?
Så här är det. Ja. Jag efter mycket om och men, du vet ju att jag har varit på väg jättelänge. För jag hade planerat in att jag skulle sitta och jobba lite i Skåne här som en liten happening i livet. Och det har ju bara skjutits upp. Men nu har jag faktiskt, jag har inte frågat, alltså jag har inte fått fatt i självaste Tegnell för att ställa frågan till hövdingen själv. Nej. Men jag har tillräckligt många, och även dig lite har jag ju rådfrågat. Aha. Får man åka? Jaha. Har du glömt det?
Nej, men det är så många vänner som frågar just så här inför påsk. Är det okej att åka dit och skriva liksom så här, godkänna det, och då är det samvete clearat.
Ja, det är det jag tänkte, så jag skiljer lite på det. Ja,
okay,
jag har bunkrat upp, alltså inte bunkrat, jag har inte gjort. Jag har köpt normalt mat och jag har packat hela bilen och tänkt att jag isolerar mig. Alltså, det är så lite folk här. Jag är i en liten sovby. Och så att jag känner faktiskt att det är bra. Plus att jag har min lille son här i Skåne. Jag står inte ut längre. Nej. Och jag tror ju att jag har varit sjuk. Så jag tycker att det är ganska många rätt här.
Ja.
Jag har gjort. Ja.
Ja.
Sen är det ju också så. Jag är ju försiktig och jag har också planerat för. Och det här vill jag kolla med dig. För jag tänker, vad kan hända? Det är alltså den största, det jobbigaste som kan hända, det är ju till exempel att jag är ute i skogen och bryter armen. För det har jag tänkt. Det kan ju hända.
Exakt.
Men då tänker jag, om jag spjälkar den i typ en yogamatta och tar mig hem igen då, utan att belasta sjukvården här. Exakt. Det kan jag väl göra med en bruten arm, eller?
Ja, absolut. Alltså, du tänker ju som många som nu stack ändå till sina landställen runt om i Sverige förra veckan. Det vill säga att de tänker sig, men om jag får feber, då hoppar jag på i bilen eller tåget och bara sticker hem snabbt. Inte tåget, men
så
bilen.
Har jag.
Men problemet är ju om du då är med en bilolycka eller bryter något och måste in till lokala sjukhuset. Då är du ju där. Då är du ju stockholmaren som har stuckit till landet och brutit egentligen din liksom.
Jaha.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men då tar du ju upp, dels tar du ju upp sjukvårdsplats från den lokala befolkningen.
Jo, men jag förstår det. Mm.
Men kom, jag tänker så här, vi släpper det här. Du är Skåne, ja, av giltiga skäl på något sätt. Du är där. Det är inte det som är fokus.
Jag har lite jobb jag ska göra också, ska jag säga. Men i alla fall.
Jo, men jag måste, en grej. Har du någon tv-serie som du har igång just nu?
Ja, har jag.
Vilken då?
Jag har precis, alltså jag har så fruktansvärt, jag googlar så här säsong 3 som man ju gör ibland, alltså maniskt, för att man tänker att det ligger på någon BBC-kanal. Jag har tittat på en serie på SVT som heter The Split.
Jaha, den har jag hört talas om. Mm. Men då, ja, min fråga är så här, på vad sätt hjälper den dig i coronatiden? För jag tycker alla går liksom till olika typer av serier nu för någon slags ångestlindring. Vissa behöver humor, vissa går just till The Walking Dead och alla liksom Contagious ja, och allt vad de heter.
Ja, det gör verkligen inte jag. Det gjorde jag nog i början lite. Men så tyckte jag plötsligt att det blev så himla... flykt för mig, det är lite så här deckare. Då kan man ju fly lite. Ja. Men jag tyckte, nej, det var för mycket. Så mord och blod och hemskt. Så nu tyckte relation funkar för mig nu. Och det här är så här relation. Men, och advokater gör mig alltid trygg.
Jaha. Men ja, det med relation kan man ju förstå. För det är liksom någon slags substitut för verkliga relationer man inte kan ha nu i karantänen.
Ja, som man precis, exakt, om kramas och familjer som håller ihop och sådär, va? Mm. Och sen är det också just där, för jag Suits skulle mycket väl kunna se igen. Alltså advokater, det är stabilt, och det är naturligtvis inte stabilt, men i min värld just nu så känns det stabilt.
Ja. Jag kollar nu på, har du sett den här Prison Break från, den är 15 år gammal?
Och jag älskar Prison Break.
Nu ser jag den för andra omgången. Jag märker att den, det är så väldigt symboliskt för mig, för att jag känner mig som i ett fängelse, ett stort där corona, jag börjar verkligen avsky coronaviruset av så många skäl. Dels för att man då liksom som sjukvårdspersonal känner att det finns ingenting annat. Nu är det 100% corona, vi längtar liksom efter de andra patienterna, det är en aspekt. Men också mer liksom på det stora samhällsplanet, att man kan ju inte värja sig. Vart man än vänder sig så är det 100% corona, aktuellt rapport, man pratar samtalsämne, det går ju liksom inte att värja sig. Så det här Prison Break är på något sätt för mig, nu ska jag ut från det här fängelset, och att det finns, jag vet ju att det finns ett slut på den här säsongen, de tar sig ut från fängelset.
Det var ju dumt att du sa för de som inte har
sett. Ja, men den är så gammal.
Men hostade du nu?
Nej, men det var kaffehosta. Om det surplas här i bakgrunden så är det för att jag måste dricka kaffe.
Kaffehosta, den nya hostan. Men du, ja. Nu vill jag verkligen bromsa här, för att jag vill verkligen ha en riktig ögonblicksbild. Nu är du på väg. Nu tar du din bil. Får du gratis parkering utanför där nu? Får
Nej,
det?
Men det kanske man kan tjata. Jag har missat alla de där perksen. Men det kanske man kan. Nej, men det är inte så dyrt. Jag tar bilen. Men, ja.
Kommer du dit? Berätta exakt vad som händer när du kommer fram.
Ja, men okej. Det finns ju vissa saker som har förändrats. Jag parkerar alltid gjort vid infektionskliniken på Huddinge. Därför att jag vet inte, jag kommer in liksom via kulverterna till mina omklädningsrum. Och då i början, nu när de satt upp coronatälten och där man då kunde testa sig, då kände jag bara att hela liksom infektionshuset där alla coronapatienter finns var så liksom impregnerat av corona. Så att dels har jag liksom börjat ta en liten promenad runt hela huskomplexet. För jag vill inte ta i de handtagen och sådär. Så det är det första. Och sen så kommer jag till mitt och klär om. Sätter på mina myspyjamaskläder. Och sen är
Som du brukar,
det är liksom inget konstigt. Ja. Men sen är det som är märkligt är de morgonmötena då vi står i en stor ring. Och vanligtvis sitter vi in i ett rum och är kanske 10, 12, 15 personer, läkare. Men nu står vi och jag räknade häromdagen 40 40 läkare i en stor ring där vi står med lite avstånd mellan varandra då. Och där finns det då pediatriker, barnläkare, transplantationsläkare, kardiologer, olika specialiteter som har kallats in då från sina respektive mottagningar, avdelningar, kliniker, där deras verksamhet har stängts ner. Och så ska de då jobba i akutsjukvård eller inom intensivvården då, där många jobbar. Och alla de här ska då liksom skolas in i systemet. Så att,
är det ni som får skola in dem? Alltså har de lite som prao-elever?
Ja, liksom en halv till en dag och sen ska de börja jobba, typ.
Men vänta nu, nu måste jag fråga. Därför att man är ju ändå specialistutbildad alltså.
Ja.
Så hur kan en ortoped gå in eller en plastikkirurg gå in?
Ja, men då sätter du ju lite fingret på det hela. Det vill säga att så här, man kan börja med att svenska sjuksköterskor och läkare har ju liksom väldigt bra grundutbildning. Har man gjort, är man läkare som har gjort sin allmän tjänstgöring, som har gjort liksom medicin, kirurgi, psykiatri, alltihopa. Nu tas det bort framöver, men hittills har det varit så. Sjuksköterskor också, gedigen utbildning, man har prövat lite allt möjligt. Så det är inte jätte svårt eller liksom att ändå byta, hoppa in på en annan avdelning. Avdelningsarbeten är massor menas detsamma och sådär. Men nu är det ju corona som är nytt för oss alla. Så har man jobbat i liksom 4 veckor med corona dygnet runt, då är man ju superproffs på det. Och har man då stått på sin, inte vet jag, kirurgmottagning, aldrig sett en coronapatient, så blir det väldigt svårt. Så det är ju svårt att bara hoppa in i den verksamheten. Men sen är det att, jag menar, är du, inte vet jag, kardiolog, hjärtläkare, så ligger det närmare till hands att ta hand om kanske svårt sjuka patienter som har hjärt-lungproblem nu, än om du är ortoped och står och skruvar höfter hela dagen på operation sedan 35 år.
Och där, men de är ändå där.
Ja, alltså. Men därför är det ju lite olika svårt för folk att hoppa in i verksamheten. Det vill säga att kirurger, ortopeder och gynekologer, de står ju nu på intensivvårdskliniken runt om i Sverige och jobbar. Och jag vet inte riktigt, jag har bara hört lite vänner som beskriver att, ja, men det där går ju mer eller mindre bra. Vissa kanske då får mer vända patienter och jobba mer som undersköterskor än liksom läkaruppgifter.
Men skulle du säga att det är som är osäkert alltså?
Nej, det säger jag inte, för att samtidigt så jobbar man ju ett system, man har mer då erfarna runt omkring sig, och på anestesin så vet jag inte precis, men det läser jag precis som du om och hör på nyheterna att, ja, men sjuksköterskor går från en verksamhet till att få inskolning någon dag på intensivvården och sen får de gå bredvid, så som det alltid är, att man det tar ett tag innan man kommer in i det.
Men jag vill gärna komma tillbaka till det, men jag vill fortsätta nu. Då är morgonmötet slut, hur lång tid tar det?
Kvart kanske, och sen så är det lite efter, det är liksom, och sen en mindre grupp som ska prata ihop sig om, därför att som, vadå, i förrgår hade jag 12 läkare som skulle jobba med 9 patienter. Det blir ju bisarrt. Men det är för att det är så många som då ska skolas in i det här. Då är det en utmaning i sig att organisera sig. Sen när man kommer upp då till avdelningen, så våra vanliga vårdavdelningar där det ligger medicinpatienter, 36 platser kanske det är, de är då stängda, och så är det liksom bara en avdelning där det är 14 platser, sån här intermediär vård. Det vill säga vårt uppdrag i första hand är step down från IVA. Vi tar hand om de som är extuberade efter intensivvården. Och så vissa andra patienter som inte kommer till intensivvården eller som är på väg till intensivvården och behöver sån här icke-invasiv ventilatorbehandling. Det vill säga att de ligger med en mask och så får de syrgas och lite tryck understöd. Man hjälper till att blåsa in luften i lungorna, kan man säga.
Men Christian, kan du berätta lite vad är det vanligaste? När man har kommit till er och är på väg in på intensiv, hur mår man då? Liksom?
Men alltså, återigen, de flesta vi har då är på väg ut från intensiven. Är du med? De har legat i 13 dagar.
Men de som är på väg in?
Ja, men okej. Det är ju jättelurigt. Och det är så här. Det som är så, liksom, jag tror anledningen till varför vi går runt är så trötta nu, när man har jobbat ett tag med covid, är ju flera skäl. Dels den mentala stressen av att, det är flera aspekter, men dels den mentala stressen av att själv var liksom, man är utsatt, man måste ha skyddskläder så man kan bli sjuk. Den stressen minskar ju snabbt när man jobbar med det, tycker jag, och tror jag de flesta. Den klingar ju av därför man är så fokuserad på sitt arbete. Men den största stressen är ju att Jag menar, i vanliga fall så är de patienter som ligger på medicinavdelningen, de är födda på 30-40-talet, 20-talet. Mm. Nu är de liksom födda på 50-60-70-80-talet. Så att vi har ju så mycket yngre patienter. Och så är det på intensivvården också. Det ligger liksom 80-talister intuberade. Och att handskas då med människor som är i sin ålder och yngre är ju ovanligt. Alltså, stressande. Man kan då mer sätta sig in i, här kunde jag ligga, här kunde min kompis ligga. Och här ligger, nu börjar vi ändå, flera av oss har vänner och kollegor som har legat på intensivvården. Så det är ju en stress. Och sen är det den huvudstressen är att den här sjukdomen är så konstig. Alltså att det finns liksom olika typer av corona, verkar det som. Alltså olika presentationer, kan man säga. De allra flesta patienterna ute i samhället, de får ju bara en förkylning, som du till exempel. Och så läker ut efter allt ifrån en vecka till 2 veckor. Och 3 veckor. Men sen då, och så vi ser liksom ett selekterat urval, de sjukaste på sjukhuset som behöver syrgas och sådär. Men av de som kommer dit, då är det så att ja, men några kommer in och så behöver de syrgas ganska mycket. Och så kan de ligga på en vårdavdelning eller infektionsklinik. Och så går man upp i syrgas till försel. Och så kan man, har man då först lite på en syrgas i näsan, eller sen i en mask och sen en annan mask.
Men då är man fortfarande liksom medveten.
Ja, men exakt. Och trots att du har väldigt stort syrgasbehov, det vill säga om du tar bort den här masken, så kan det vara så att du sjunker till syresättning 60-70%. Och jag menar, i vanliga fall skulle du bli alldeles blå i ansiktet och tuppa av. Men många av de här patienterna, de sitter och pratar och dricker mjölk och går på toa och mår inte jättedåligt av det. Vilket är jättekonstigt.
Men hur kan man förklara det? Ja, men det är
alla nu diskuterar och funderar på. Vad är det här för typ av sjukdom egentligen? Det är inte liksom en vanlig virus, lunginflammation som influensa till exempel. Det är något annat i det här som nu alla forskar och tänker på. Och så där. Kan det ha att göra med... Alltså det är någonting med hela immunförsvaret som är... I vissa av de här patienterna är väldigt, väldigt överaktivt, kan man säga. Så att nu så drar de igång olika studier där man modellerar lite med immunförsvaret på olika sätt. Väldigt avancerade läkemedel. Så nu förra gången veckan drogs det igång på Huddinge såna här randomiserade studier man får eller får placebo-mediciner. Ja, och ja, men, utanför ämnet, men att så syrgasbehovet är hos många väldigt, väldigt stort. Och sen så hos vissa patienter så ligger det där och tickar på. Och sen så på något sätt så överlever man den liksom sjukhusvistelsen. Den kan ju vara i både 10 dagar och 2 veckor.
Hur blir man frisk? För de får ju inga mediciner väl, eller någonting?
Nej, utan jag kommer till några mediciner. Men egentligen så är det ju det. Bara vänta ut liksom, för det är en virussjukdom som vi inte har någon medicin mot.
Jag bara tänker mig att andningen har ju så himla mycket med psyk att göra, att man är det inte väldigt ångestdrivet att inte kunna andas ordentligt?
Jo, men det är lustigt att du säger, för att i vanliga fall syrebrist är väldigt ångestladdat hos många, men hos de här patienterna allra flesta så är det inte det. Men det jag ska komma till, du frågade så här, men hos oss ligger de ju när de håller på att bli sämre. Det vill säga att vi har tagit upp dem från en vårdavdelning till den här då steget precis innan intensiven. Därför att de behöver lite mer, de behöver som ett tryck, ett blås in i lungorna som gör att de kan andas bättre. Det är som att du sticker ut huvudet genom bilfönsterrutan när du kör bil. Ah. Du behöver liksom ett övertryck. Och då så kan de klara sig med det, kanske, ett tag. Men oftast blir de sämre och måste intuberas. Och det där kan gå på 2-3 timmar.
Herregud,
och så har vi haft patienter som måste intuberas på avdelningen och tas till intensivvården. Och då kommer vi till det sista steget som är då det som dränerar mest egentligen energi i slutändan. Det är att, som vi alla läser om, så finns det... Det finns inte intensivvårdsplatser i oändlighet, men framförallt så överlever inte alla patienter intensivvård. Därför måste de säga nej till en hel del patienter. Det vill säga om du är allt för gammal biologiskt, du har massa du har hjärt-kärlsjukdomar och så. Och att man vet då erfarenhetsmässigt, inte bara från covid utan från andra liknande lunginflammationer, att du kommer inte överleva även om du läggs i respirator.
Men vad får de för hjälp då?
Ja, men det är där det kommer då till att då ger vi det vi kan, syrgas och så morfin. Vissa patienter liksom klarar det ändå, rider ut den stormen. Men många, eller ja, vissa patienter dör då.
Men jag förstår inte hur ni orkar med det här och den här mängden människor.
Och det är det här, precis det här, för det är ju inte svartvitt. Det är inte så här att du har liksom en stämpel i pannan. Jag kommer att överleva intensivvård. Jag är 71 år och har bara hypertoni, högt blodtryck. Mm. Utan det blir då individuella bedömningar varje, ner på akutrummet, ner på, eller uppe på vårdavdelningar, hela tiden. Tillsammans med intensivvårdsläkarna och så då med den som står där, akutläkare eller vårdavdelningsläkare. Och de där besluten är ju ibland är de väldigt uppenbara. Är du 95 år och har 15 hjärt-kärlsjukdomar så kommer du inte överleva intensivvård oavsett vad, så att säga. Men det är inte det vi pratar om. Vi pratar om här som är 65, 70, 75. Som har
Men gör ni inte alltid det? Alltså gör ni inte det i vanliga fall också?
Jo, det kan man säga. Och det säger ju intensivvårdsläkaren, det här är vårt jobb, så här gör vi alltid. Ja, visst, det gör vi. Men nu är det ju ett exceptionellt läge, det vill säga att det är så många fler patienter. Och det är en ny sjukdom som inte är helt uppenbar hur man ska liksom behandla. Det är inte så svart eller vitt vilka man ska lägga i respirator. Det är det verkligen
inte.
Och då kommer vi till de här diskussionerna som är verkligen superkomplexa och dränera. För de är så mycket etiskt, medicinskt kopplat. Vi försöker vara liksom alltid två, tre läkare som fattar beslut tillsammans. Så att man inte fattar beslut själv. Så att man inte går ändå hem med ångest och ringer in och frågar hur gick det? Man kollar nästa morgon liggande, hur gick det? Och vi har alla nu liksom patientfall där vi liksom diskuterade, om man säger inom citationstecken, tjafsade, bråkade, säg vad du vill, om någon enskild patient och så till slut intuberas och så hoppas vi att de ska överleva och så överlevde de inte. Hade vi fel då som liksom där de la patienten i respirator eller och vice versa, någon som då överlever och så säger vi titta den här patienten skulle egentligen inte fått intensivvård från början men fick det och överlevde. Av alla de där grejerna som är så tycker jag så här, att jobba långa pass, ja det är skitjobbigt på ett sätt, att jobba nätter, men jag tror att den här biten, de här diskussionerna skulle nog de flesta säga, det är den största utmaningen och den som tar mest energi. Jag har en vanlig skyddsmask.
Hur är det att ha på sig en sån?
Den är ganska skön, väldigt mjukt vadderad, men inte efter 2 timmar. Då har man ju både ränder i ansiktet och känner panik och kissnödig. Det är skitjobbigt, framförallt för sjuksköterskorna som står där inne timme ut och timme in.
Hela dagen. Ja. Men, okay, men, kan, och man, men hör man vad ni säger ordentligt
nej,
till dem?
Nej. Det är ju ett stort jäkla dilemma. Alltså dels så låter som en, du vet, så
nej.
Sådär. Och så är det 2 sådana trutar som står och pratar med varandra. Och man liksom lutar sig mot varandra och försöker höra. Och så har du då att framförallt att du ska kommunicera med en patient genom det här filtret. Och så tar du ytterligare en patient, att patienten själv kanske är arabisktalande. Och trött och förvirrad. Alltså du hör, det är så många filter emellan då i kommunikation. Så att det är typ omöjligt.
Ja, tyvärr så otroligt fruktansvärt. Men vi är många som förlorade en kollega igår, Adam. Mm. Som ju blev på många sätt väldigt overkligt. Det blir också så här, jag tänkte på det, jag satt och lyssnade bilen igår motvilligt, försökte lyssna på något annat också, men man lyssnar på den här presskonferensen och så tänker jag just när de sveper över de där siffrorna och om hur många som har dött, så ja, det blir så naturligt, jaha, nu är det det, och man blir ju tillvan. I början när det var så här 30 så tyckte man att det var fruktansvärt många, och nu när vi är över 1000 så blir det verkligen bara siffror och statistik. Men så plötsligt så går någon bort då som man verkligen känner, och då blir det en siffra, blir ju något helt annat då. Liksom. Ja. Men vad jag tänkte på...
Visste du att han var sjuk eller?
Jag hade hört talas om att, men jag menar, hur många har vi inte varit? Vi är ju många som har varit sjuka liksom, de här veckorna. Men jag tänkte på att han, när jag försökte så här, fundera på honom nu och vem han var och sådär. Så var han en sån fantastisk person, för att han, tror jag alla var helt överens om, han var så otroligt professionell och varm, och på tal om kommunikation, så han kommunicerade på ett sätt som man bara älskade att jobba med honom. Ja. Och han var ju också väldigt omtyckt liksom. Ja. Och jäkligt rolig. Man hade allt man kan önska sig liksom, i vår bransch. Liksom. Ja. Förebild på många sätt. Och då, om man liknar det vid, om man liknar liksom, han, hur han har varit som professionell. Om man tänker som läkare, så är det så himla viktigt, vet man ju som patient, med det här mellanmänskliga och kontakt. Och, liksom, så här, och i synnerhet om man är rädd, vilket ju, och ensam och isolerad och alla de här hemska sakerna som ju drabbar de här patienterna. Ja. Hur blir det för er att kunna ha den där som ni... Ja, men jag vet ju att, du är liksom noga med den där liksom patientkontakten och det empatiska och allting. Hur liksom gör man när man står med en sån där krigsmask på sig?
Ja, men det är skitsvårt. Nu pratar du ju om till exempel Adam, och de som blir så dåliga är ju i respirator. De hamnar i respirator.
Mm.
Och då är det en sak, då är de ju intuberade och sover. Så det finns ju egentligen inte det, den aspekten av det hela.
Nej. Men man väcker väl upp dem ibland, har jag förstått.
Jo, ju, absolut. Ja, men absolut. Sen wake up, och sen när de är extuberade, man har tagit bort tuben då från luftvägen. Men absolut, så det är klart att de är vakna en del, men de allra flesta sover ju på intensiven, kan man säga.
Mm.
Men på vår avdelning så är de ju vakna. Och jag kan inte säga annat än att det är supersvårt, och att det kommer liksom långt ner på listan, därför att vi är så fokuserade på det medicinska, och tiden inne hos patienterna blir mycket kortare. Dels ska vi inte stå så nära, vi ska inte exponera oss själva för att vara för nära patienterna, och särskilt inte om de ligger då i en sån här, med en sån här öppen mask och det virvlar runt virus framför oss. Så att det blir väldigt korta möten med patienterna. Och det är jättesorgligt. Jag kan tycka att den biten är mindre sorglig än att och frustrerande än att just det här att de inte får ha sina anhöriga där.
Mm.
För att det är så grymt. Jag menar, man får ju komma en, ibland två, beroende på vilka avdelningar vi är på, när patienten är döende. Men jag menar, vi har haft patienter som får prata med sina anhöriga på mobiltelefonen liksom några timmar innan de dör, och så sen får vi bara ringa upp och berätta att ja, det gick snabbt.
Ja, men det här är så outsägbart. Alltså det är så sorgligt så att...
Så, och det, och, så hela den där biten är liksom, det är liksom någon slags tysta epidemin som bara, där folk dör i tysthet, ensamhet. Det tycker jag är så, det är fruktansvärt grymt. Du berättade ju om någon vän eller anhörig som...
Jag har en nära
hur gick det där?
Person. Nej, men jag ringde dig där på. Du var ju så snäll. Jag fick be om råd, för att det är ju ändå så att när det väl drabbar så har man ju glömt bort alla då. Eller vad är det för råd vi får? Man vet, alltså, vad är tillåtet, vad är inte tillåtet?
Ja.
Men just det här hemska att det har smygit sig in på i äldrevården, det är ju så plågsamt så att det orkar man ju heller inte riktigt. Liksom. Fast det måste vi ju, och i synnerhet från journalisters håll så måste vi ju bara fortsätta och liksom gräva i det. Och det är ju ingen nyhet att det har gått på knäna tidigare, såklart. Men att det har kommit in där, det är ju så otroligt anmärkningsvärt.
Jag har bara vänner till vänner på Judiska hemmet som har dött. Och ganska många tyvärr. Men inte liksom själv haft någon anhörig. Men jag ville berätta om det där.
Ja, men vad som hände, jag frågade ju dig om råd för att veta om man kan tipsa om någonting. Går det att söka anstånd? Nu säger du att ibland så kanske man kan komma in två stycken. Men det ser nog väldigt olika ut. Beroende
ja, det ser olika ut.
Och vad de har för möjlighet till själva skydd och sådär. Men i det här fallet så, den här personen åkte faktiskt och köpte plastsäckar och bara tog på sig, lindade in sig och gick in. Och utanför så var ett barnbarn till den här personen. Stod på en liten stege utanför. Det tycker jag var så.
Genom fönstret? Fick du genom fönstret?
Fick vinka lite genom fönstret. Men det är en sån speciell ögonblicksbild tycker jag av den här tiden.
Men såg personen, den döende, såg den barnbarnet? Eller?
Ja. Men så det är... fasiken. Uff.
Nej, det finns liksom inga, det finns inget fint, finns inget vackert slut i det här på något sätt.
Nej.
Inte som jag har sett hittills i alla fall. Men jag menar, sen gör vi ju allt vi kan för att lindra den ångest som finns med morfin och benzodiazepiner.
För ni kan mäta hur mycket ångest man har om man inte kan prata själv. Kan man det?
Nej, men det märker man. Det är vi inte ovana vid, så att säga. Det är ju men det är nytt att palliera.
Någon liten ljus där. När de kommer ut till dig då. Så du tar ju hand om många som du säger som kommer ut. Mm. Alltså, när de vaknar till, kan du inte berätta om det? För det måste ju ändå kännas helt fantastiskt. När de blir friska igen.
Ja, tyvärr så ser jag då... Usch, det här blir så deppigt. Men det är bara... Nu är vi mitt i epidemin och solskenshistorierna kommer säkert sen. Men just nu är det depp. Och vill man inte ha depp på, då får man stänga av här.
Ja.
Men att... Tyvärr så får jag se då... De som kommer från de extuberade kommer från intensivvården. Och några av dem... En hel del av dem är ju ganska... ska man säga, slitna. Det vill säga, har man legat 17 dagar i respirator, då har man fått olika men. Jag säger inte men för livet, men du vet, man kan ha fått proppar i kroppen, i lungor, ben. Man kan ha fått sår. Man kan ha framförallt något som heter critical illness. Alltså man är helt som ett, du vet, tetraplegisk. Kan inte röra på kroppen. Man är så muskelsvag. Gått ner i vikt, magen inte igång. Det finns massa saker som kan ha hänt. Och det, då tar vi vid där och får jobba med de bitarna. Och det är ganska dystert. Sen är det ju det att flera av dem blir ju sen bättre och bättre dag för dag. Och så när de ändå, alla de här grejerna är relativt stabila, då skickar vi vidare till en vårdavdelning, till infektion eller någon annan avdelning. Jag försöker verkligen leta fram några positiva...
Jag trodde att du skulle säga... Jag tyckte att Boris Johnson till exempel var ju väldigt uppskojad.
Jo, det kändes som att han gick inte direkt i respirator. Tillbaka till jobbet.
Nej, det gjorde han inte.
Han hade inte legat i respirator.
Det gjorde han inte.
Då skulle han inte suttit sådär. Nej. Han fick väl syrgas lite sådär.
Jag trodde han låg på intensiven med
respirator. Jo, det gjorde han. Det gjorde han säkert, intensiven. Och jag vet inga detaljer, men inte i respirator. Det har han väl inte gjort, tror jag. Nej.
För nog verkar han ändå glad och väldigt tacksam.
Ja, han verkar smått frälst.
Jag vill så gärna hitta.
Han hade två sjuksköterskor vid namn och det var väldigt personligt. Det var för kul.
Ja, men precis. Men du, tror du att, för många har ju sagt så här, ja men undrar vad som skulle hända om Donald Trump blev smittad. Har du sett exempel på människor som har varit så här fruktansvärt sjuka och kommit ut, inte frälst kanske, men att det ändå på något sätt att man mjuknar till lite? Har du sett exempel på det?
Nej.
Tror du på det?
Nej. Jag förstår vad du är ute efter.
Kan du inte säga det? Vi måste ha någonting.
Men det hade ju varit kul om Trump hade hamnat respirator, överlevt och bara kommit ut som en helt
människa. Det är lite det jag frågar.
Men alltså Trump, jag måste bara nämna, herregud, och så stryper han pengarna till WHO nu. Det är ju så puckat, så mitt under rådande, alltså det är liksom också så här, följ spelreglerna, det kan man inte göra mitt under en epidemi.
Nej, men alltså, men vad kan han vinna på det? Nej, men det är ju helt ofattbart. Men då fick någon frågan igår, så här, vad är det de stryper? För det är också så intresserad av. Men jag känner att det kommer tillbaka till vad man stryper då, som man inte kan ge bidrag till. Det kan ju kanske inte du svara på, men... Jag undrar, för du var inne på det förut att alla stänger sina avdelningar. Men det tycker jag är eller utifrån mitt perspektiv, alltså folk måste ju fortfarande bli sjuka. Men vi tar inte det nu, för jag tycker det är tungt nu, Christian. Jag tror vi får ha ett litet intermezzo.
Ja, cello. Ska du spela cello nu?
Nej, jag har inte tagit med cellon hit, förstår du.
Då ska du sjunga. Åh, vad kul nu. Katte ska sjunga. Nu lyssnar. Vad blir det? Bra.
Nej, men jag tänkte vi skulle ha en liten lista. Det är du som ska sjunga, för det är du som gör vinjetten. Det har blivit dags för pest eller kolera?
Ah, dum 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 dududu 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 pum pum pum. Yes. Ja. Sure.
Pest eller kolera? Okej, okay, jag tänkte att du skulle få
välja. Ska det heta corona eller kolera?
Nej, jag tyckte okay. det var lite magstarkt. Vi säger pest okay. eller kolera. Mm, 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 mm. Det är liksom lagom. Då får du välja mellan, det här har du inte gjort, men du kanske kan föreställa dig hur det är att göra det. Nämligen, fylla i blanketter till Tillväxtverket så du får såna här, jag lär mig aldrig vad det heter. Man blir inte friställd utan man får bidrag. Vad heter det?
Du menar inte sätts i karantän, man jo, men vänta, du menar permitterad?
Ja, tack ska du ha. Ja, ja, fyll i de blanketterna på nätet och skicka. Och dessutom får iväg när det är en miljard människor som står i kö. Eller
ja,
att hålla en föreläsning om Gustav Vasa i 3 timmar för en mellanstadig klass med skyddsmask.
Lätt det senare. Det låter ju som en rolig utmaning. Herregud, det var den lättaste frågan hittills.
Okej, okay. Jag tar också
men på så många sätt. Gud vad kul med svensk historia. Mellanstadieelever. Och se om man överlever den här masken. Kul utmaning.
Så dessutom ska de höra vad du säger. Och ja. Även de som sitter hemma och inte vågar gå dit. Så du ska ha med dig några också på länk. Men du tar det ändå.
Ja, fett. Skulle inte du
gjort? Jo, absolut. Herregud, jag har ju fyllt i blanketterna. Oh. Så att jag väljer Vasa. Okej, okay. Då undrar jag, karantänfetma eller Zoom-alkoholism? Nu ska du fråga, vad är Zoom-alkoholism?
Menar du att man sitter och krökar tillsammans över webben?
Jag har nämligen en teori om att de flesta, eller väldigt många, tänker ändå så här, vi dricker inte själva. Det har vi ändå satt någon slags limit. Det gör vi inte, det är inte så trevligt.
Nej, så gör man inte.
Nej, men nu är det ju helt släppt loss. Mm. Därför att man zoomdricker.
Ja, men lätt det senare. Jag längtar lite efter alkohol, det låter ju hemskt, men jag har inte druckit något på 3 månader, för det finns liksom ingen energi till det, ingen glädje, inget.
Nej, det är
orkar inte dricka någonting, och jag tycker ändå de här Zoom-programmen och de här, efter ett tag så släpper man ju att man sitter på olika ställen, så jag tror man kan få till ganska trevliga. Har du haft såna här Zoom-fester?
Ja. Det är väldigt trevligt.
Funkar
det? Ja, funkar hur bra. Man glömmer det på jag har ätit middag på Zoom. Man glömmer det på en sekund. Men det oroar mig, eftersom det funkar så bra, så tänker jag att det är slut på min bransch, för att man kan göra allting via nätet.
Vi firade seder, alltså första Pesach-kvällen. Stor måltid, då, judisk måltid. Och då kunde vi inte träffas, så då var vi och bara närmaste svågen. Och så hade vi svägerskan på Zoom från Norge med sin familj, och svärfar från landet på en annan bild då. Det funkade ganska bra. Det var ändå viss interaktion, måste jag säga.
Ja. Men
då var det en dator som stod långt bort, liksom på ena kortsidan av bordet. För att du nämnde det här med fetma.
Ja.
Den tror jag, för att bli lite seriös, så den tror jag är tyvärr ganska överhängande. Det skulle vara intressant att se vad är medianvikten i Sverige innan och efter coronaepidemin.
Mm.
Jag tror att den stiger med åtskilliga gram eller hekto, kanske kilon. Därför att, herregud, folk bunkrar, prepp, och sitter hemma framför datorn och käkar, går inte ut, gymmen är stängda. Idrottsanläggningar stängda.
Men samtidigt, många preppar. Jag pratade med en kompis nu som sa att helt totalt det motsatta. Att liksom, nu det är det enda man kan ha kontroll på. Det är sin kropp. Liksom. Och att man verkligen passar på att träna. Tror du inte att det finns en liten grupp där också?
Jo, men jag tror, som du säger, den är liten. Jag tror att det finns en stor grupp där som...
Coronafetma.
Jag pratade ärligt talat med en obesitasforskare häromdagen.
Vad heter det?
Fetmaforskare. Som jobbar på en sån klinik med kraftigt överviktiga, och som var väldigt oroad över sin patientgrupp då, för att de sitter hemma och liksom mer framför datorn och inte rör på sig. Så att, och så kan det ju bara dra i förlängningen då, vad kommer hända i höst? Kommer vi få fler... Ja, men folk som kommer in med höftartros och knäartros.
Ja, som har legat på, under filten och kollat på Netflix.
Ja, men som har gått upp i vikt och inte liksom kunnat hålla igång lika bra som vanligt. Hjärtinfarkter. när folk börjar röra på sig.
Mm. Alltså du är mörk idag, Christian. Det är mycket mörker.
Ja, men den där sista frågan, den är ju den vi många oroar sig för ganska
klart.
Mycket.
Det är klart.
Var är alla? Nej, men var är alla liksom andra sjukdomar?
Det kommer snart. Jag är inte riktigt klar med pest eller kolera. Då kommer sista frågan. Ja. Inte få resa utomlands på ett år. Eller bara, de larmar ju nu, men alla blir hysteriska. Det var ju tydligen inte så allvarligt, men om vattenbrist. Men ändå, inte få resa utomlands på ett år. Eller bara dricka vatten med ananas och susu-smak.
Vad är det för något?
Jag googlade innan vi börjar. Den värsta smaken som jag skulle kunna... Jag vet inte ens vad zuzu är. Men du kanske kan tänka dig ändå...
Ja, jag förstår. Någon slags så här papaya i ananas smak. Ja,
någon tropisk frukt.
Ja, men lätt det senare. Ja. Lätt det senare, därför att det där med resa är för mig egentligen en välsignelse. Att man inte får resa nu. Mm. Därför att jag har flygskräck.
Jaha, men det var ju bra ju. Bra både så för dig och miljön.
Nej, men så jag tänker att för mig har det varit så här, jag var på väg till någon konferens i Bryssel och någon bokfestival i Estland nu i maj. Och då när de här då blev inställda så tänkte jag i min stillhet, oh vad skönt att jag slapp flyga.
Mm, okej då, men man kan ju åka tåg också. Men du okej, resor, det var befriande för dig. Jag tycker ju, för mig är det ju katastrof. För det är ju vårt tv-program, Arving Okänd. Vi kan ju inte resa någonstans.
Nej.
Men,
och så att, hatar du ananasvatten.
Jag tycker den här zozo låter, att koka pasta i ananas och zozo-smak. Jag tycker nog jag tar resorna där.
Ja. Och, men du, jag har tyvärr ingen sån pestkolera fråga till dig.
Nej.
Men vad är din tes, om jag vänder på det? Nu får du medicinskt fnula lite. Var är alla patienterna?
Nej, men vet du, det här tycker jag är väldigt intressant. Jag vet ju att, har jag förstått eller tänker, att vi säkert överanvänder vården i så här typ primär, alltså när man kommer in och känner sig lite dassig på olika sätt. Det förstår jag att det har försvunnit, utan man kanske så här, man tar en Alvedon och ser om det går över, kanske på vissa lindrigare smärtor.
Så då är det inte så att det skulle nu, om vi liksom det är ändå någon slags sanering, en bra sanering av
det kanske inte är så dumt. Det kanske, den biten kanske inte är så dum. Och jag vet, jag har ju tänkt det själv, att ja, men när var jag inne på något akut, och var det för 2 år sedan, då råkade jag halka. Jag var så uppskojad över att min Ebba hade kommit hem från Paris, mitt barn. Så att jag sprang runt i lägenheten som en Duracell-kanin och råkade halka och bröt handen. Fruktansvärt, handleden. Så att liksom handen hängde fritt. Och då har jag tänkt tillbaka på det efteråt, för då vet jag att jag ville så gärna vara med henne och ville absolut inte bryta handen. Så att jag försökte liksom, fast jag var ju också lite adrenalin. Man får väl någon kick i huvudet, eller? För det gjorde liksom
och
inte ont.
Och kanske glas vin i kroppen,
nej,
eller?
Nej. Nej. Mm-hmm. Det hade jag så, fy så hemskt. Mamman ramlar runt hemma.
Ja, en flaska vin. Åh, min dotter kommer hem.
Nej, det var faktiskt, det var däremot nylagda golv som var oerhört hala. Som jag trodde att jag skulle kunna få ut på någon slags, att jag skulle stämma dem. Men det kunde man tydligen bara göra i USA. Ja, men då försökte jag i alla fall av ren vilja lyfta tillbaka handen själv. Det gick inte så bra ju.
Aj. Alltså den var ur led verkligen.
Den var ju bruten på 2 ställen.
Ja, bruten, men jag menar att den behövde reponeras, den behövde tryckas tillbaka.
Ja, men den
tillbaka.
Hängde som i en skräckfilm alltså på sidan.
Aj. Hade du inte ont?
Det är inte först. Och Ebba var så här, vi ringer ambulans. Absolut inte, jag ska inte belastas som sjukvård. Men sen så åkte in. Och sen hade jag ju jätteont, fick opereras och allting. En sån handskada måste ju ske lika mycket idag som... Ja. Jo, 2 saker. Det ena var att jag tänkte när jag satt på akuten att herre Göta Petter, så mycket folk. Och efter ett tag så droppar det ju faktiskt av. Folk gick ju hem igen. Så att det är väl några som sitter där och inte är så akuta. Men
ja, just det.
Folk måste ju bryta händerna när de blir glada över att barn kommer hem lika ofta nu som förr. Och man kan ju inte laga handen själv.
Nej, men å andra sidan så är det väl färre, antar jag, brott nu. Alltså färre alltså trafikolyckor och folk får inte röra på sig lika mycket och gympahallar är stängda.
Nej, så men det kan jag fatta. Det förstår jag. Just den här brott, det fattar jag. Men om man får en hjärtinfarkt, Christian, då måste man väl ändå åka till sjukhuset.
Ja, men den biten är ju oroväckande. Det skrevs igår eller förrgår om det i tidningarna. Svenska hjärtinfarktregistret, de sa att färre hjärtinfarkter nu, vad är det som händer? Man kan ju bara spekulera. Jag menar, som sagt, folk håller sig inne, rör inte på sig, de är inte ute och joggar och får sin hjärtinfarkt då när de joggar. Men det är ju då, är det liksom tysta infarkter, folk sitter hemma, men det kan inte vara så att folk har ont i bröstet och sitter hemma och
nej, det kan det inte vara.
Biter sig igenom sin hjärtinfarkt, det verkar ju snurrigt.
Något lite jag funderar på, för jag har ju tyvärr min hypokondri, den är där. Jag tycker inte, nu tror jag ju att jag har haft någon slags sjuka här som, ja, jag vet, man vet ju inte. Men nu har jag till exempel, och jag har inte vågat fråga dig för du är så upptagen. Och så har jag någon annan läkare, men alla är så upptagna nu. Man vill ju inte komma med de små sakerna, men då har jag funderat på, om man, kan man få cancer bakom knät? Alltså om du tänker, vad heter det? Så att säga knävecket.
Knävecket.
Kan man få det?
Det kan du väl få. Punkt.
Det är ju den här empatiska sidan som jag är så glad i. Som du har. Nej men, för då är det så här. Där
nej
har
men
jag
det så här, låter uppenbart. Inte som en vanlig, det låter inte som en vanlig lokalisation för en. Nej,
jag har jätteont där. Och då tänker jag möjligen att det skulle jag ju aldrig gå och belasta någon för nu. Men jag tror nog att hade det varit i vanliga fall så hade jag nog velat att någon tittade på det och kände om det var en knöl. Eller, nu känner jag efter så mycket så nu känner jag. Jag gör det i detta nu.
Just det. Ja, men vad, det. Precis i knävecket är väl inte vanligt att ha en cancer. Om man har sarkom, alltså bencancer, så sitter inte det där. Vanliga saker där, den heter, det finns en Bakers cysta, en liten liksom, utgjutning i en, ja, där i knävecket som är helt ofarlig, som försvinner av sig själv.
Okay.
Man kan göra proppar i och för sig, men de brukar sitta där. De brukar sitta längre ner i vaden.
För att jag tänker också att jag också har tittat mycket på Netflix och får, alltså, att jag får en propp. Men det tror du inte att det är.
Men det med hjärtinfarkt, jag måste bara säga att en lurig grej är liksom att många av de här coronapatienterna som kommer in, de har förhöjda hjärtmarkörer som man har vid hjärtinfarkt. Och då så säger vi bara att ja, men de har förhöjda såna kemlabbprover på många sätt. Och de här hjärtinfarktmarkörerna, de följer vi bara. Vi säger inte att de har hjärtinfarkt. Men några av patienterna som blir sämre sen inneliggande, de kan ju ha liksom hjärtinfarkt som döljs av corona, kan man ju tänka sig. För att jag menar, vissa coronapatienter med lunginflammation, de har också ont i bröstet, så att det är lite lurigt. Det skulle kunna döljas några hjärtinfarkter där.
Men du, när du säger att det är en sån lurig sjukdom, hinner ni obducera alla som man får fatt i liksom, och får reda ut?
Och det är lustigt att fråga, för att jag och grann att din vän som dog, Adam, och andra unga som dör nu av corona. Vad jag vet så obducerar man ingen. Jag försökte faktiskt kolla det här nu innan vi skulle podda. För jag har hört också att man inte obducerar coronapatienter i Kina och Italien. Om det då är så att orsaken är, antar jag att det är då anses vara farligt för obduktionsteknikerna och obducenterna att obducera. Det här, om det är någon som hör här, så får ni gärna mejla in och korrigera oss, för att här är jag liksom osäker. Men då kan man ju tänka sig, jag menar, obduktionstekniker och obducenter, de obducerar ju, alltså patologer obducerar ju, vet, tuberkulosfall och andra sjukdomar som då man kan tänka sig smittsamma när man obducerar dem. Så jag vet inte riktigt varför, om det bara är liksom ett WHO-beslut att man ska inte obducera de här patienterna överhuvudtaget. Men det som händer då, om man inte obducerar, är ju att man inte får reda på vad den riktiga dödsorsaken var. Och de här unga som dör, vi vill ju veta varför, så att vi kan förstå och kanske förhindra fler att dö. Alltså det är ju en enorm kunskap som då faller bort om man inte obducerar någon. Därför att en sak som vi har sett, alltså när patienterna blir sämre i corona, många har proppar i lungorna, och jag har inget, det finns inga studier, jag har inte sett några studier, inga sammanställningar av det hela, huruvida det är liksom fler proppar än vid lunginflammation och annat, men det, jag tror verkligen det, och det tror många. Det vill säga, man tror det så starkt att nu har rekommendationerna sedan en vecka tillbaka varit att om man ligger inne med en svår coronasjukdom, covid, så får man sån här trombosprofylax, alltså man får blodförtunnande sprutor, dubbeldos. Du vet, om du ligger inlagd och har brutit höften och ligger stilla, då får du 5000 enheter fragmin till exempel, som är en sån här blodförtunnande spruta för att du inte ska få proppar, förebyggande. Mm. Nu får du dubbel sån dos. Och till och med högre i vissa fall. Därför att vi ser så många proppar. Och då, alltså helt enkelt, .. kan till exempel din vän eller andra unga som nu dör plötsligt av corona har dött av proppar i lungorna.
Och det kan ni alltså inte ta reda på?
Nej, alltså inte, om det, inte efter döden så att säga. Men vi gör ju skiktröntgen av många patienter där det inte stämmer eller där man vill ta reda på någonting med lungorna och kärlen i lungorna. Och då ser vi proppar. Så att, vi börjar prata om det här, men det är en väldigt konstig sjukdom och de liksom alla diskuterar nu, men vad är det för typ av sjukdom? Vad är det här, en inflammatorisk sjukdom? Är det kanske en koagulationssjukdom, alltså en proppsjukdom egentligen? Är det, vad är det som är urspårat? Vad är det som människor blir så dåliga? Och jag menar, 75% av de som intensivvårdas i Sverige är män. Vad är liksom y-faktorn i det hela?
Och det vet ni inte heller?
Nej. Och lustigt, där, jag har inte hört så, jag tycker man läser dygnet runt om massa olika teorier, jag vet inte varför. Den första teorin från Italien, Kina, var ju att män i Kina och Italien röker mer än kvinnor, och rökning då skulle vara riskfaktor. För högt blodtryck och diabetes verkar ju vara tydliga riskfaktorer.
Ja.
För att äldre det sämre
och dö. Och fetma och rökning, det kan man säga väl
högt,
fortfarande.
Högt blodtryck tror jag är det som står ut mest. Men vad är den manliga faktorn i det hela?
Christian, om man ska ta några snabba så här mot slutet, så undrar jag, är det fortfarande så att du tycker, nu har det varit ganska livat i veckan med de här 22 experterna och allting som gick ut i DN och sa emot.
Ja, just det.
Folk och så. Ja. Ja. Är det fortfarande så, enligt dig som är på golvet och följer detta varje dag, att vi kan, du tycker att man ska lyssna på Folkhälsomyndigheten. Du tycker att det fortfarande är så att det känns som att de gör rätt?
Ja, och liksom, jag är på intet sätt någon expert om det här. Gud, det är en stor fråga och så många som tycker. Jag tycker inte det är så svart eller vitt. Jag tycker det är så larvigt att allt ska polariseras till antingen eller, ja eller nej. Svart eller vitt, det är inte svart eller vitt. Det är svårt. De har ju modeller, de tittar på andra epidemier. Framförallt att de är flera hundra bakom Tegnell som tänker. Det är inga puckon, det är en massa experter som sitter och fnular. Han är representant för dem. Det är rena, han är inte någon liksom ensamtyckare. Och de tar in då information från hela världen, från andra folkhälsomyndigheter, smittskyddsenheter. Och varför skulle jag inte liksom lyssna på dem? Nej. Sen de här strategierna man lägger upp. Det, i efterhand kan man säga att det ena var mer eller mindre bra. Och sen kan man alltid vända och vrida på det. Men vi har andra förutsättningar. Vi räknar dödstalen på ett annat sätt, etc. Jag bara valt att tycka så. Men jag litar på att de gör absolut så gott de kan och att de väljer rätt väg.
Men igår
sen fokuserar vi på andra grejer. Vi fokuserar på de här medicinska sakerna. Är det proppar? Hur ska vi ge syrgasen? På vilket sätt ska vi? När ska vi intubera? Alltså de här fokuserar vi på.
Det får inte vi höra så mycket om. Men
där kan jag bara tycka så att media nu, det här är ju kanske en brandfackla att slänga in i hela, men att nu är det så här, 80% överlever intensivvård. Bra. Det är jättepositiva siffror på ett sätt. Men det finns ju, man kan ju problematisera de glädjeyttringarna nu som har varit sista veckan med. Ja, men vad står de siffrorna för? Det beror ju på vilken man selekterar ut att lägga i respirator. Om vi lägger, teoretiskt lägger bara 30-åringar utan riskfaktorer, men då kommer ju 95% överleva.
Ja, såklart.
Så att allt är en fråga om var du sätter de här gränserna. Vem ska få respiratorvård? Vilka tror vi kan gagnas av det? Och så här, etiskt, medicinskt, väldigt knepiga, utmanande frågor. Hur många ska du lägga respirator som kan tänkas dö i respiratorn för att du ska rädda en patient, säg? Och att de kommer levande ur respirator är inte samma sak som att de lever efter 3 månader.
Nej, nej, det är
massor. Hög dödlighet att ha legat i respirator överhuvudtaget. Så att, men jag menar bara att alla de här positivt 80% lever, ja visst, men det finns ju mycket mer komplexa frågor som ligger i den siffran. Och det tror jag man kommer diskutera sen lång tid framöver. Hur många ska man intubera och lägga i respirator?
Men du, på tal om siffror då, slutligen här, så undrar jag, för att jag såg på Twitter igår någon hade lagt ut, alltså en av dem som tycker att det här är då någon slags hysteri.
Vilket hysteri? Överhuvudtaget?
Det finns ju de som tycker det. Och då hade han lagt ut en graf som från SCB, antal döda i Sverige 1 mars till 3 april mellan 2015 och 2020. Och då sa han visserligen då att visst, april är inte... Jo, 3 april, men det släpper efter såklart. Men då var staplarna antal döda till exempel 2018 i den här perioden 10 089. Och nu 2020 var det 8 261.
Mm.
Alltså, vad kan man säga om det? För nu, det är ju inte så att varje dag får vi en presskonferens kring folk som har dött i cancer eller hjärnblödning eller så här.
Nej, exakt. Så att allt är ju 100% nu fokus. Vi har någon slags tunnelseende kring inte insjuknade fall, för det är ganska ont sen, men vårdade och intensivvårdade framförallt och döda.
Uh-huh.
Och jag menar, det går inte förrän om ett halvår uttala sig om liksom helheten och de här kurvorna och graferna. Därför är det så fascinerande att alla orkar följa det här dag för dag. Mm. Det är inbyggt med så många osäkerhetsfaktorer och tolkningsfrågor och hit och dit. Och sen tycker jag, för jag har liksom zoomat ut från det där, jag tycker inte det är så intressant längre, och börja fundera på de andra frågor. Hur påverkar det de andra sjukdomarna? Kommer vi se liksom en våg av hjärtinfarkter i höst? Kommer vi se massa cancer som inte har sökt vård, kommit till vård, opererats?
Ja, men jag menar det, om man känner kanske någonting och så vill man inte belasta. Det måste ligga någonting i det.
Ja, folkhälsan på det stora hela, att lockdown av ett samhälle och alla ungdomar sitter inne nu framför datorn. Jaha, vad betyder det för både liksom den mentala hälsan, som vi var inne på, fetma, högt blodtryck. Alltså, det blir väldigt, väldigt fokuserat kring det här med bara intensivvårdsplatser och döda
här och covid. Nu,
ja. Så att lyft blicken, herregud, media, verkligen.
Ja, det är väl ett bra slut.
Eller så gör vi bara som man gör i Turkmenistan. Man förbjuder ordet corona, så finns inte corona.
Nej, precis.
Är inte det ganska bra?
Jo, jag vet, min dotter sa att bland dem så är det så här, den som ens överhuvudtaget kommer på tanken på att ta upp corona som samtalsämne under hela kvällen får bjuda på drinkarna.
Det tycker jag då. Men då bjuda på drinkarna via Zoom då, eller vad då, man sitter på varsitt håll, swisha pengar.
Precis, men det är också en annan familj som också har karantänat ihop och börjar liksom klättra på varann, typ, alltså jättetrötta på varann. Men de hade också, det var det dottern som hade sagt att nej, men nu får vi faktiskt inte prata mer om det, det går inte. Och så sa, hade mamman sagt då, min kompis, att men kan vi säga så här, läxförhör istället för corona, då får vi liksom inte säga ordet. Och då hade hon sagt någonting så där typ att ja, läxförhör, men du vet vad jag menar.
Ja, jag tycker vi kör lite coronafria zoner.
Men du, en kortis bara nu från Skåne. För nu tittar jag ut här, det är helt stilla och det är ju som sagt mycket sommarnöjen här, så att det är väldigt få människor. Jag har varit ute på lång promenad och träffat en person som hälsade så glatt, för här hälsar man nämligen i Skåne på varandra på gatorna. Men då i alla fall, jag har ju verkligen handlat allt så jag inte ska på något sätt störa här. Men jag var tvungen att kila in och köpa en liten grej i en liten by här som jag åkte förbi på väg ner dit jag skulle. Ja, och då gick jag in typ nästan med keps. Då i alla fall så...
Alltså för att du är kändis? Eller
nej,
för
men
att
för
du...
att jag har ju fortfarande lite så här, får jag verkligen vara här? Ja. Var det också kaffehosta?
Ja, kaffe.
Mm. Ja. Då gick jag in och så skulle jag ställa mig i kön. Och det var ju jättelite folk. Så jag ställde mig i kön då. Och då hör jag bara, hallå dig, det är corona-kö. Och då vet du, för jag har ju förstått, de har ju faktiskt väldigt lite corona här än så länge i Skåne. De är så duktiga här, va? Vet du att kön, det avståndet, alltså det stod en person vid kassan, nästa stod borta vid tandborstarna och det var alltså det var typ 15 meter bort. Corona-kö. Så då fick jag ställa mig borta vid hushållspappret, som då också fanns. Så de verkar inte bunkra heller.
Oj, men de det kanske inte kommer corona till Skåne överhuvudtaget.
Mm. Oh, nej, covid-19, det är sånt ni har i Stockholm.
Det där kommer du få äta upp, Kattis.
Jag vet, jag tar tillbaka det. Men jag är född där, jag älskar Skåne.
Det går inte, det här är direkt sändning.
Nu ska du åka.
Jag ska börja jobba om 2 timmar. Men grymt. Jag har väldigt bra gäst på gång. Vi får se om det blir nästa gång. Men oavsett vad så hörs vi om 2 veckor, eller hur?
Ja. Och jag ställer mig ute nu här på slätten och applåderar till dig.
Men vi ska också tacka Ljudbang för att de hjälper oss att producera ronden.
Och vår fantastiska Emma som klipper i detta material.
Ja, vilket mörker.
Ja, idag blir det svårt att hitta några ljuspunkter. Ja,
tack framförallt alla till lyssnare. Håll er inne, nys i armväcket och
rör på er för guds skull.
Ja, rör på er även inomhus.
Kanske ändå det som toppar nu. Och så tvätta händerna.
Exakt. Tack för oss. Vi hörs om 2 veckor.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.